Välkommen till Skånes taltidning nummer 49 2021 med utgivningsdag torsdag den 9 december. Solen gick upp 8.24 och ner går den 15.36. På varsitt håll finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och vi ska också påminna om att nästa nummer är årets sista. Meddelanden som ska vara med där behöver vi senast 13 december klockan 12. För nummer 1 2022 är det 3 januari samma klockslag som gäller. Och det här är innehållet i detta nummer.
Avstånd på kafé och i kollektivtrafiken gäller igen. Och så duggade vaccineringsuppmaningarna tätt när regeringen presenterade åtgärder mot covid-spridning.
Sebastian Modin blev både trea och sexa i säsongspremiär för skidåkningens världscuptävlingar.
Cykling på gågatan i Ystad stoppades av kommunen och synskadade drog en lättnadens suck. Men beslutet överklagades.
Det behövs mer information till allmänheten om den vita käppen. Synskadeorganisationers ledare reagerar på att Andreas Engberg i Hässleholm mobbats för sin vita käpp.
Öppnat och stängt med andrahandsbutiker och lågprismat.
Månadens ansikte har suttit i sovjetiskt fångläger och flydde från diktaturens Ungern 1956. Idag är 95-årige Gustav Kreitz i Förslöv världsberömd konstnär som litar till handens känsla när inte synen räcker till.
Skånetrafiken ändrar i busslinjer och öppnar nya tågstationer.
En annons för syntolkad föreställning med Skånes dansteater.
Evenemangstips med syntolkad familjefilm och traktor Lucia.
Kalendern så med adventsljus och sommarsynd.
Anslagstavlan innehåller inbjudningar på både regional och lokal nivå samt trafikmeddelanden. Och sist kommer redaktionsrutan.
Och vi börjar med coronaläget där antalet smittade i Sverige fortsätter att öka, fast från en mycket låg nivå i jämförelse med många länder. Men den nya statsministern Magdalena Andersson var tydlig med vilken rekommendation som gäller.
Det absolut viktigaste är att vaccinera sig. Om man tillhör en riskgrupp, ja, då är det dags att ta den tredje dosen om man inte redan har gjort det. Men om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu, då är det dags att göra det nu och så fort det överhuvudtaget går.
Den första helgen med krav på vaccinpass innebar köer utanför till exempel Malmö Opera och minskat antal gäster på restauranger och klubbar med plats för fler än de tillåtna 100 personerna. Ett utökande av vaccinpasskravet är också ute på en kort remissrunda. Och från och med onsdag den 8 december gäller att serveringsställen åter ska glesa upp mellan borden och se till att gäster håller avstånd. Och det här är en del av en trestegsraket myndigheterna släpper iväg. Med mycket kraftiga restriktioner om smittläget gör att sjukvården åter blir hårt pressad. Men med milda åtgärder nu när läget inte är så allvarligt. Förutom avstånd på näringsställen gäller att arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete, att lärosäten ska undvika större samlingar men fortsätta med undervisning på plats, att vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer och att munskydd ska användas i kollektivtrafiken, där det dock tillades på regeringens presskonferens att det sista gällde vid trängsel. Slopande av läkarintyg för smittbärarpenning föreslås för att till exempel familjemedlemmar ska kunna isolera sig men ändå ha ekonomisk ersättning om någon i hushållet är smittad. Även karensdagen föreslås slopas temporärt igen i en ändringsbudget som ska läggas fram efter nyår och gälla mars ut. Inför storhelgerna uppmanades till att inte jul- eller nyårsfesta tillsammans med ovaccinerade, som uppgår till 1,5 miljon personer i landet. Och för Skånes del uppger regionen 281 nya smittade senaste veckan. Detsamma som föregående vecka. 55 personer får sjukhusvård för covid och 8 ligger på intensiven.
I helgen var det världscuppremiär för paralängdskidor och skidskytte i kanadensiska Canmore. För den största svenska stjärnan Sebastian Modin blev den tredje plats i inledande 7,5 kilometer i klassisk stil. Ett lopp som vanns av sportens gigant, kanadensaren Brian McIver. 27-årige Modin har bland annat 5 paralympiska medaljer på meritlistan. Och ny första guide är Emil Jönsson Haag. Men denne blev sjuk inför premiären och den andra guiden, Erik Persson, fick debutera som ledsagare i spåren. Den duon kom sen sexa på söndagens 12,5 kilometer i fristil, flera minuter efter McIver som vann också här. Och drygt 2 minuter efter den ryske silvermedaljören Shoklayev, som likt Modin tävlar i B1-klassen för blinda. Paraskidor har 3 synskadeklasser, från B1 till synsvaga B3 som McIver tillhör. Alla tävlar mot varann och sen dras en viss procent av tiden bort från B1 och B2 gentemot B3, vilket gör att en åkare i klass B1 kan ta längre tid på sig i spåret men ändå vinna loppet. På tisdagen efter vår pressläggning avgjordes sprintloppet och sen följer världscupstävlingarna i skidskytte. Den här vintern väntar ovanligt många mästerskap med VM i Lillehammer, världscupstävlingar i Östersund och Paralympics i Kina den 4-13 mars nästa år.
I Ystad var det under en dryg vecka förbjudet att cykla på gågatan, Stora Östergatan. Ett beslut som för många synskadade var mycket efterlängtat. Men från en del andra blev kritiken hård och beslutet överklagades snabbt. Och i tisdags kom beskedet att länsstyrelsen upphäver cykelförbudet. När synskadade Vicky Svedrell, som sitter i Ystad tillgänglighetsråd, först fick reda på att man inte längre fick cykla på gågatan, så blev hon väldigt glad.
Ja, det är ju väldigt bra. Det är nog många som är glada över det beslutet. Jag har inte haft någon del i det nu, men jag har tidigare ansökt om det, just inte minst för synskadade. Men då fick jag beskedet att det inte gick att göra, för att man måste ha den här passagen för cykeltrafik just på gågatan på grund av att det var så begränsad framkomlighet i innerstan, att det är en gammal stad och mycket kull och stenar och så vidare. Så då kändes det som att jaha, här är någonting som vi får leva med helt enkelt. De sa ju också att då skulle cyklisterna hålla så att säga 7-9 kilometer i timmen och visa hänsyn, men så har det inte varit.
Men det dröjde alltså bara några dagar innan länsstyrelsens beslut om att förbudet inte längre skulle gälla kom. Stefan Engdahl är moderat ordförande i myndighetsnämnden, som var den nämnd som fattade beslutet om cykelförbud. Och när vi gjorde den här intervjun, då hade han nyligen fått reda på att det återigen är tillåtet att cykla på gågatan. Och säger varför beslutet var så viktigt att få fram just nu.
Egentligen har frågan legat länge och skvalpat, får man väl uttrycka det som, att det har ju varit tidigare omgångar man har fattat beslut att inte införa cykelförbudet, men utvecklingen har successivt gått mot att fler och fler, framförallt de här eldrivna cyklar och sparkcyklar och allt vad det heter, som har ökat i antal, har gjort att trafiken blivit mycket mer påtaglig och dessutom att hastigheterna har varit för höga. Och när jag såg då att vi närmar oss jul och julhandeln och vi skulle då ha skyltsöndagen, så tyckte jag att det vore bra om vi kunde få till ett beslut om att få bort cyklarna från Stora Östergatan inför detta. Egentligen tyckte jag att man kanske borde gjort det här redan inför sommaren när vi såg att det var turister på gatan. Men det var först nu som vi kom till skott med att ta det här beslutet.
Har det hänt olyckor på gågatan på grund av cyklar som kört på någon eller så?
Det har inte hänt allvarliga olyckor, men det har varit många incidenter. Många blivit påcyklade och sådär. Men det har inte varit, vad jag känner till, allvarliga olyckor. Men man kan väl säga så här att det är inte skälet till att man har hastighetsbegränsningar eller sätter upp på vägarna på olika ställen att det har varit olyckor på just den vägen. Utan det är ju generellt när man ser att riskerna ökar som man genomför åtgärder. Så att man kan inte vänta tills det sker en allvarlig olycka när man genomför en åtgärd.
Men nu så har då det här beslutet överklagats och länsstyrelsen har inhiberat beslutet. Vad händer nu?
Ja, man kan säga att länsstyrelsen inhiberar beslutet på en formell fråga, nämligen att det framgick inte i beslutet att vi hade haft kontakt med polisen. Och det undersöker jag nu för att se om vi har haft eller inte, eller om det bara har missats på något sätt. Och sen se till att vi fattar ett beslut där det framgår tydligt att polisen har varit kontaktad.
Tillbaka till Vicky Svedrell. Och hon anser att miljön på gågatan blivit mycket sämre de senaste åren och beskriver en gata där man drar sig för att gå.
Det är väldigt trångt där, därför att det är både, om vi nu tänker vi som har synskada, våra käppar, så är det alla som har rullatorer, alla som har barnvagnar och hundar med sina hussar och mattar som ska kunna få plats, plus turisterna på sommaren. Och går man då vid sidorna, de här sidogångarna så att säga, där finns ju alla gatupratare som har ställt ut sina ställ. Så det är väldigt, väldigt svårt att ta sig fram den vägen. Folk får gå omvägar eller att man måste åka färdtjänst för att komma någonstans. Man vågar inte gå liksom där innerstan. Så har det varit.
När du då ska ut och gå och behöver gå på Stora Östergatan, hur kan det vara liksom?
Ja, man kan liksom inte slappna av därför att jag har ju begränsad syn så jag försöker ju ha koll. Men det är det att de kan komma bakifrån och de är ju ljudlösa. Många av de här nya cyklarna och de är uppe i väldigt hög hastighet. Det har ju hänt många gånger att man har känt vinddraget så har cykeln passerat mig. Och jag har tänkt att oj, hade jag tagit ett steg till åt höger så hade de ju mejat ner mig bakifrån. Och det är någonting som har hänt väldigt många gånger. Jag har aldrig blivit påkörd eller någonting sådant. Men jag har varit väldigt, väldigt nära. Och tänkt varje gång att jag hade änglavakt den här gången också. Men en gång kommer det att hända någonting. Och det har ju hänt andra som jag känner som har blivit träffade av cyklar. Och ja, skadat rygg och annat. Nej, det känns väldigt obehagligt. Man får verkligen ta ett djupt andetag innan man går ut där och hoppas att det ska gå bra idag också.
Det här beslutet det har överklagats av någon boende längs Stora Östergatan som bland annat säger att barn som cyklar till sina bostäder på gatan då tvingas ut på mer trafikerade vägar. Bland annat. Är det så att olika grupper lite kolliderar här med olika behov?
Så är det ju nästan alltid. Att det är ju även så man säger när det gäller oss som har olika funktionsvariationer. Att det är olika behov som kolliderar. Men sen tänker jag just i det här fallet, gågatan är ju inte så där enormt lång. Så skulle de inte kunna leda sina cyklar en bit? Jag tänker om de kan cykla skulle de ändå kunna gå. Alltså jag tycker inte det är ett bra argument egentligen mot fördelarna.
Sist hörde vi Vicky Svedrell som är ersättare i tillgänglighetsrådet och hon hoppas att det snart ska komma ett nytt förbud mot cykling på gågatan i Ystad. Och efter överklagandet har kommunen skickat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen som de missade att få med i första vändan. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Det kan behövas mer information till allmänheten om varför man använder vit käpp och om att inte alla som gör det är helt blinda. Det menar ordförandena för både SRF och Svenska RP-föreningen efter att ha hört om Hässleholmsbon Andreas Engberg som har en grav synnedsättning och som blivit ifrågasatt både i hemstaden och i Malmö för sin vita käpp. Numera undviker Andreas oftast att använda käppen, berättade han i förra numret av taltidningen.
Nej, jag gör inte det längre faktiskt. tillräckligt många folk är inte så snälla.
Va?
Ja.
Vad menar du?
Det är helt otroligt. Folk kan komma fram och säga bara att de tror inte på mig. Fråga varför man har den, vad den är till. Och sen när man förklarar så säger man nej, det tror jag inte på.
Men när jag ska åka tåg eller man ska åka flyg eller så har jag den alltid liksom som jag kan ta fram den.
Men om du inte har käpp och är ute, det måste ju uppstå situationer då du håller på att krocka och så vidare. Och då har ju folk inte en chans att veta att du har en synnedsättning eftersom du inte har den där signalen, eller?
Ja, det är helt riktigt. Och då får man ju se till när den situationen händer att jag är synskadad. Det har hänt för många gånger nu att folk kommer fram och är elaka, så jag väljer hellre det svåra alternativet.
Det sa Andreas Engberg i Hässleholm, som alltså undviker att använda sin vita käpp. Och vi frågade Svenska RP-föreningens ordförande Kajsa Ramshage i Vejbystrand om hon råkat ut för att ifrågasättas på grund av sin vita käpp.
Nej, jag har inte själv mött det. Däremot så har jag hört talas om en man i vår förening vars son som är i tonåren har råkat ut för det. Fått den här typen av kommentarer. Vad håller du på att larva dig med den käppen? Du är väl inte blind? Vilket jag tycker låter oerhört tragiskt. Sedan vet jag, är med i internationella Facebookgrupper som handlar om RP. Och där är det flera som berättar om att de har råkat ut för liknande bemötande. Att folk helt enkelt tror att man går runt med en vit käpp för att göra sig lustig på något sätt. För man uppfattas inte som blind. Och jag tror det är väldigt vanligt med folk som just har RP. Många säger till oss att ni ser inte blinda ut. Och antagligen är det, ja, vi har pyttelitet synfält och det lilla synfältet sitter hos många centralt. Och då kan man följa med ögonen, så man ser ju antagligen ut som förutseende. Man rör ögonen mot den man tittar på till exempel. Och det gör att en del undrar. Men däremot har jag själv faktiskt aldrig råkat ut att någon har gått fram och sagt något så till mig. Däremot har jag många gånger fått höra att du ser inte blind ut. Och det är så här, nej. Det gör jag ju kanske inte, hur nu man ska se ut för att se blind ut. Och dessutom så är jag synskadad, så jag har ju fortfarande lite syn kvar. Men det är något knepigt, för med hörselskador så förstår folk att det finns en gradskillnad. Man kan höra lite grann, man kan höra om man har hörapparat, kan man höra hyfsat, men kanske inte alls utan. Men att det finns en skala även bland synskadade verkar vara stor okunnighet om.
Kan man tänka sig att någon som har en synskada och har en upptrampad väg där den personen inte behöver en käpp, och sen är det folk på stan som ser den personen ute då utan käpp, och så plötsligt så är den med käpp och sen är den utan käpp?
Ja, absolut. Så är det för mig själv. Jag bor i en liten by. Där riskerar jag inte att krocka med folk. För möter jag en person var 500 meter så har jag träffat på många. På min promenad, där behöver jag inte se i dagsljus. Jag behöver det när det är mörkt ute, eller skymning, eller om det är väldigt starkt solljus och glitter i vatten. Men normalt ljus så behöver jag den inte. Men däremot åker vi in till ICA Maxi eller in till centrala delarna i stan, så har jag alltid hittat, för då kan det komma så himla mycket. Det kan komma en treåring som jag kan missa totalt för den är utanför mitt synfält. Och då måste jag ha en hittet så att de vuxna runt omkring hinner dra tag i behand eller i alla fall uppmärksamma mig på att jag ska stanna eller liknande. Rör jag mig inne på ett kontor som jag jobbar på, är det inte så mycket folk där, då använder jag inte käpp. Är det mycket folk och trångt, då har jag fram med käppen.
Men du har inte mött den här reaktionen att varför har du käpp ibland?
Folk undrar, men generellt sett är svenskar väldigt timida. Så jag har ju fått höra av kollegor som jag jobbar nära med, som jag klart har förklarat för dem hur min syn fungerar. Att de har fått frågor av andra som jag kanske träffat på något enstaka möte där jag suttit vid ett konferensbord och inte känt behovet att ha fram med vitläpp eller berätta hur min syn funkar. Att de har varit så här, jag såg henne med vitläpp ute igår kväll. Varför gör hon så? Hon ser ju bra. För de har uppfattat att det är som att jag är fullt seende inne på kontoret. Så det är ingen som har vågat skrika åt mig att jag fejkar eller låtsas.
Men den här killen som vi har intervjuat, han säger att ingen kommer och stoppar en pinne i hjulen på en rullstol. Men man kan säga till någon som inte ser och är ute med en käpp att det där är bara blaj.
Mm. Visst är det konstigt det där? Jag undrar om det är det vi från vår liksom funktionshindersrörelsen, har vi missat någonting med att informera, eller är det bara det att vi synskadade är väldigt osynliga i filmer och liknande och media, att det är därför folk inte känner till att man kan ha varierande syn, eller jag vet inte varför kunskapen saknas, för när folk vågar ställa frågor till mig sådär, men hur vet du egentligen sådär lite försyns, vet knappt om de vågar ställa frågor för de är rädda att jag ska bli arg, så är det som att, kan man se lite grann? Kan man ha sån syn? Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra för att få ut den informationen. Men det är uppenbarligen saknas information.
Men till exempel ni som förening, RP-föreningen och SRF som organisation. Skulle ni på organisationsnivå behöva agera och göra någon form av informationskampanjer? Eller vad tror du?
Ja, jag tror nästan det. Jag funderar faktiskt på det när jag hörde det här om att han råkade ut för sånt. Och när jag då ställde frågan och fick reda på att ja, det finns åtminstone en bland våra medlemmar som har råkat ut för det också. Jag kände så här, ja, vi måste nog göra någonting för att få ut informationen om att man kan se på olika sätt.
Vad säger du till Andreas i reportaget när han säger att han faktiskt hellre tar risken, så att säga, går den hårda vägen, det vill säga utan käpp, utom när han gör långresor. Vad säger du till honom som icke-käppanvändare på grund av de dåliga erfarenheter han har?
Jag förstår ju att efter de erfarenheterna han har, att han gör som man gör. Samtidigt så vet jag av egen erfarenhet att man lever väldigt farligt de gånger man försöker att gå utan käpp. Så jag är orolig för honom, men ja, jag tror helt enkelt att vi måste fundera på hur vi ska få ut informationen från synskaderörelsen. Att syn är inte helt blind eller fullt seende, utan det finns också allting däremellan.
Sa Kajsa Ramshage, ordförande i Svenska RP-föreningen. Vad säger då Synskadades Riksförbund? Är det vanligt att bli mobbad eller ifrågasatt som användare av vitköp? Niklas Mattsson, SRF-ordförande.
Nej, jag har bara hört talas om detta fallet. Det är inget som vi har fått någon indikation på att det skulle vara något allmänt förekommande.
Använder du själv vitköp?
Ja, absolut. Det har jag gjort i många år sedan jag var liten. Och jag har inte stött på det på gator och torg på det sättet.
Men du har någon erfarenhet, eller?
Alltså det enda jag minns, det var när 1986 tror jag det var, på jag skulle på konsert med Europe. Då frågade vakterna att jag skulle ha en käpp när mig in, men något annat har jag aldrig stött på.
Och de godtog din förklaring?
Ja, absolut.
Har du något råd vad han ska göra och hur han ska agera? För han har ju faktiskt slutat att använda käpp i de här situationerna.
Ja, och jag skulle vilja säga till honom, nej, sluta inte använda käppen. Käppen är ett jätteviktigt hjälpmedel för oss. Och det är ju naturligtvis helt oacceptabelt att folk ifrågasätter varför man behöver sitt hjälpmedel. Jag tycker att det låter som jättemärkliga kommentarer från människor. Totalt oacceptabelt är det. Man ska använda sin käpp, för det är en trygghet och det är ett sätt att göra andra uppmärksamma på att det här är en person som inte ser allting. Det gäller ju man ska gå över gator med bilar eller fordon som kommer att de ser att här står någon som inte riktigt ser. Så att, nej, sluta inte använda käppen. Fortsätt med det och försök att bemöta de här människorna som har ett så oacceptabelt beteende. Jag förstår att det kan vara jobbigt att vara trevlig i sådana lägen, men försök att bemöta dem och fråga vad de har för skäl för att säga som de säger. Eller om man inte orkar det, så är det bara att strunta i dem och gå vidare och använda sin käpp i alla lägen. Om det är så att det dyker upp fler sådana här eller på fler ställen, och här är ju då uppenbarligen i två olika orter, så måste vi naturligtvis göra ett bättre arbete med att förklara varför synskadade använder en vit käpp. För det verkar ju som att den kunskapen i så fall är dålig hos allmänheten. För jag kan inte säga annat än att det är ett helt oacceptabelt bemötande mot en synskadad att ifrågasätta varför man använder sig en vit käpp.
Det sa SRFs ordföranden Niklas Mattsson. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Sjöbo ska äldreboendernas matserveringar hållas stängt av smittskyddsskäl, troligen januari månad ut. I Malmö har lågprismatkedjan Willys öppnat i Coops tidigare butikslokal på Klasgatan 14 på Möllevången, där Netto höll till ännu tidigare. På Väla köpcenter utanför Helsingborg har second hand-affären Modecirkeln öppnat. Här kan man lämna in sina begagnade kläder och få dem sålda på kommission. Kristianstad har fått en ny andrahandsbutik med långt namn, Majas stöd mot barncancer second hand. Överskottet går till Barncancerfonden. Öppet tisdag till fredag 10-18, lördag 10-15 på Nässelvägen 5 med Långebro. I Gislövs strandmark har presentbutiken Albert och jag öppnat på Gislövs strandväg 185 med presenter både till människa och hund, Fairtrade och Fairmade enligt butiken. Öppet onsdag till fredag 10-18, lördag söndag 11-16. Webbadress albertochjag.se. I Kristianstad har en isbana lagts ut på Stora torg och blir det inte för varmt i vinter så kommer den att ligga kvar till månadsskiftet februari-mars. I Linderöd har lanthandeln Skafferiet slagit igen för gott på grund av vikande kundunderlag. I Simrishamn har Ekogallerian öppnat i hörnet Peder Mörks väg och Rörbäcksgatan där det varit cykelhandel. Tidigare hette butiken Ekoliv och låg i södra Mälby. Här finns ekologiskt producerade ting och vintagekläder. I Lövestad har restaurang Karlssons hörna på Södergatan 16 öppnat igen med nya ägare. Inriktning pizza.
Så ska vi träffa ena halvan av konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz. Deras verk finns över hela världen. Och mest känd är nog avbildningen i brons av Raoul Wallenbergs portfölj. I parets vinterfuktiga trädgård i Förslöv möts besökaren av stora glaserade keramikäpplen i dova, blanka färger. Och när månadens ansikte, Gustav Kreitz, tar emot i en byggnad på tomten så visar det sig att det är fritt fram att sitta på den skulpturala blå kub med lätt rundade former som står mitt på golvet.
Den är ihålig.
Och den ser väldigt lockande ut till att sätta sig
ja,
på
man
den.
Kan, man kan sätta.
Det får man. Oj. Perfekt rundad under rumpan.
Och på sommaren blir det varm om det står ute. Solen värmer.
Men vad är det här för en lokal? Är det för er eller är det för att folk ska kunna komma hit och titta också?
Du, det här är en utställningslokal bara för att pröva hur det ser i en utställningssammanhang. Om det står här.
Huvudsaken?
Kudden är en huvudsak. Det handlar om kuddar och mjuka former.
Aha.
Den mannen som skrev katalogtexten, han ska skriva en hel ny bok nu om oss. Jag är född i Ungern 26. Jag har fyllt 95 år. Och jag har börjat på Konstakademin när jag var 18 år. 44, precis när kriget var framme i Budapest. Vi var plötsligt inkallade till akademikerbataljoner. Jag skulle gått ut till fronten, så jag lämnade Budapest och åkte tillbaka till min hemstad i norra Ungern. Då var redan ryssarna där. Och du vet, ungrarna gick med i kriget på Hitlers sida, din i det sista. Och det var en otrolig historia. Jag hade ingenting med politik att göra. Jag var konstnär. Men ryssarna tog mig 5 år internering. Jag var i Donbass, nordöstra Ukraina. Jag jobbade i kolgruva i 5 år. Jag har rymt 3 gånger därifrån. Jag blev tagen 3 gånger. Längst jag kom en gång, det var Odessa. Jag låg i en kolvagn. Då stod en rysk vakttorn precis över vagnen. Han lyste på oss med strålkastare och såg att det var 2 människor i vagnen. Så han blåste i sin visselpipa och började skjuta mot himlen. Så kom soldaterna och de plockade ner oss och drog ner. Då blev jag så misshandlad så jag... Men jag ska säga det, man kan bli ihjälplågad att inte få mat och att bli psykiskt plågad, psykiskt utsatt hela tiden. Frågor och påståenden som inte stämmer. Alla de människor, vi var över 3000 i interneringen, vi var 290 som överlevde. Vi bodde 40 personer i ett rum i en barack. Såna hyllor med plankor, blöta plankor, 2-2-2. Och bredvid mig, mannen dog på natten, tyfus. Fruktansvärt hur de såg ut. Jag har begravt så många människor. Jag har varit med i en begravningsbrigad för att få lite extra mat. Vi var 6 stycken och de jobbade i gruvan och kom tillbaka, tvättade sig lite och på med de här skitiga kläderna. Man hade bara en kostym och då fick man lite extra mat och man gick och begravde de här döda. De vägde inte mer 30-35 kilo, bara en benranka man drog på. Men jag höll ut i 5 år och efter 5 år släppte de för vi hade utfört Stalins första 5-årsplan. Och efteråt gick jag tillbaka i skolan, jag var på konstakademi, men jag var en skadad fågel så att jag hade problem med mig själv. Och sen kom 56 när revolten kom, då tyckte jag att nu vill jag inte stanna längre så att jag kom ut. Så mitt liv började i Sverige.
Hur tog ni er ut ur Ungern?
Ja, du vet, jag väntade in i det sista. Jag väntade in i november, slutet november, då var fullt med ryssar överallt. På gränserna och mot Österrike i skogarna. Men jag hade en god vän också så vi gick tillsammans. Jag ger inte upp, jag är någon galen. Medfödd inställning. Jag vet, vi kröp bland buskarna och man kände röklukten där ryssarna satt i sina ställningar och rökte. Men jag lyckades komma över till Österrike. Och innan jag åkte iväg från Ungern gick in till min gammal professor i Budapest. Han hade sin vän i Stockholm, Arne Kassel, han var målare. Så min professor, han skrev ett brev till honom att han skulle hjälpa mig om jag kommer till Sverige. Så när jag kom till insamlingslägret i Österrike, då anmälde jag mig att jag vill till Sverige. Jag hade en rekommendationsbrev och det räckte. Jag lärde mig i Ungern, det var den socialrealistiska konsten. Hela mitt liv gick i den spåret. Och när jag kom till Sverige, det var en ny värld. Här var konsten i nya vägar. Det är Matisse och Picasso och Chagall. Och jag kände bara att jag har ingenting i den värld att göra. Så att jag tänkte jag måste börja något nytt. Och jag kom på att jag ska göra keramik. Jag har aldrig gjort keramik innan. Men jag började på mest primitiva sätt. Och sen en kort tid efteråt jag träffade min fru Ulla. Vi träffades på en liten utställning i Farsta. Och ja, vi är gifta. Jag var gift över 60 år. Hon är konstnär. Och jag hade min skulptörbakgrund. Hon var målare. Men vi tyckte vi ska göra konst av keramiken. Keramiken för oss inte den drejade keramik utan att gå in i skulptur och göra något annat utav det här.
Hur togs ni emot som flyktingar?
Det var faktiskt en period när flyktingarna var väldigt välmottagna. Jag hamnade hos en familj som hette Lindfors. Han var finlandssvensk och hans fru var från Armenien. Och alla var vänliga och jag hade många vänner. Och då fanns ingen främlingsfientlighet. Det var inte många utlänningar i Sverige. Vi har 10 000 ungrare som kom till Sverige då. Det var en period när det var inte svårt att komma in i samhället. Men genom att jag hade inte en yrke som går i en fabrik eller i en kontor. Jag träffade inte många svenskar. Jag jobbade i Stockholms stadsmuseets konservatoravdelning. Och jag jobbade i Hässelby på en konservatorium. Men där träffade jag ingen människor. Jag tyckte att jag kan inte leva så. Utan då började jag med keramik. Jag har ställt upp en drejskiva vid Hässelby tunnelbanainvigning utanför och det snöade och jag hade en tulpanförsäljare på ena sidan och andra sålde korv och jag drejade där ute för att tjäna lite pengar. Det var min första keramiska äventyr.
Tjänade du några pengar?
Ja, jag sålde. Då fanns inte någon stor utbud som nu. Och kanske folk tyckte till och med att det var synd om mig, men jag gjorde vad jag kunde. Men jag drömde om att göra konst av keramisk material. Och det kan jag säga, jag håller på med en bok som jag kallar Keramik som religion. Där jag går emot industridesign och att jag ser att ingen har rört så mycket lera som jag. Det är inte överdrift, jag är gammal. Jag har experimenterat i olika industrier i Höganäs, i Danmark, i Tyskland, i Frankrike, i Österrike, i Schweiz. För att tjäna på leran, inte som krukmakeri föremål, utan där de tillverkade avloppsrör. Gigantiska keramiska föremål som väger 300-400 kilo. Det intresserade mig och det, jag ville hantera större format och lera som överhuvudtaget var möjligt.
Andra experiment ledde konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz. För de arbetar både var för sig och tillsammans. In på glasyrer, och inte vilka som helst, utan från den kinesiska Sung-dynastin på 900-1200-talet efter Kristus. Och till en karriär som sträcker sig över världen, till exempel i form av en utställning på världens största museum, Smithsonian Institution i Washington på 1990-talet. Och det var ungefär då som idén föddes till ett anspråkslöst men mycket talande monument över svensken Raoul Wallenberg som räddade ungerska judar från förintelsen. Ett monument som finns i många exemplar och vars utformning har Ulla Kreitz som upphovsperson. I New York står den i en skulpturgrupp med svarta pelare på andra håll för sig själv.
Ja, efter den här utställningen på Smithsonian när vi fick så fin kritik, då ringde generalkonsuln från New York att de ska ha någon vecka diskussioner kring Wallenberg om jag skulle göra någon provisorisk skulptur, lite minne över Wallenberg. Men du vet, det är så enkelt är det inte, man gör inte en skulptur provisoriskt, det är stora kostnader och material och allt. Men jag sa okej, jag gör ett förslag och jag gjorde ett förslag. Och då gick han direkt till den här myndighet som hanterade konst på gatumiljö i New York. Och de blev så tända på idén, varför inte göra något större grej utav det här? Så det börjades 96-97. Så jag har åkt New York fram och tillbaka 25 gånger.
Hur många Raoul Wallenberg-portföljer finns det ute i världen?
Ja, det är nu 20. Det finns i Stockholm, i utrikesdepartementet och på Lidingö. Och sen har vi Berlin, Paris, har vi Budapest, har vi Washington, har vi New York. I England, utanför Birmingham. Det är svårt att komma på alla de här, men det finns hos privata samlingar och på offentliga platser.
Varför blev det? Alltså varför har ni gjort just den symbolen, hans portfölj?
Det här är en intressant sak. Det är skorstenarna eller pelarna i New York. Det är symboliken, det är en tanke tillbaka till de utbrända skorstenarna som finns efter kriget överallt i Ungern. Det påminner om de här utbrända skorstenarna. Just 44-45 när Wallenberg var i Budapest. Wallenberg verkade under den tiden när jag var på akademin, 44 hösten. Han blev tagen 2 dagar efter mig, så nära. Och när vi pratade om Wallenberg-monument i New York, det har pågått diskussion i nästan ett år, sa vi att jag kan inte göra en naturalistisk Wallenberg, utan vi ska hitta en väg. Och så jag var på väg hem på flyget. Jag kom på den här idén. Vi skulle göra en väska som påminner om hans gärningar. En symbol för förhandlingar, inte krig. Fred egentligen. Så att hans dokumentation och hans handlingar finns i väskan. Men han är försvunnen.
Och i Malmö så finns det ett verk som jag lärde mig igår att det heter Katarakt.
Ja.
Och här går katterna. Visst är väl det samma som i Malmö?
Det är samma. Fast en bronskatt blir alltid lite större. Den här keramikkatten krymper i bränning. Det smälter ihop mer. Men de är keramik
blir mer ömtålig. Nu handlar det om Katarakt alltså, vid Södertull i Malmö. Med just katter modellerade efter katter de haft och forsande vatten i trapporna mot kanalen.
De forsarna, de påminner mig om det är min barndomsminne. Jag bodde i norra Ungern, den sista delen av Karpaterna som sträcker ner i den delen av landet. Och så många forsar som ger ljud. Och när jag berättade det, jag fick förfrågan om vi skulle göra något i Malmö och den här Södertull. Då sa jag att jag har idé med forsar som ger ljud. Nej, men det var de tveksamma. Så byggde jag en provanläggning här i trädgården. Och pumpade upp vatten. De kom hit och jag visade att det var rätt. Det var en rolig jobb och där har vi även katter.
Men själva titeln, Katarakt, är ju grå starr.
Ja, det visste jag inte att det är grå starr. Min beröring med blindhet eller med synskada kom ungefär 4 år sedan. Och det tränger på mer och mer och mer. Nu har jag 30% på höger öga. Och jag klarar mig i min miljö att gå. Men jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa tidningen själv. Men jag kan skriva, jag har en kalligrafipenna, det ger en så tjockare avtryck. Det är synd att jag inte har på mig här.
Men själva det konstnärliga arbetet, hur påverkas det av synskadan?
Den påverkar väldigt. Och vad som är otroligt, vi har fortfarande förfrågan. Jag har ny projekt i Kanada, göra en Wallenberg-monument i Ottawa. Och det praktiska arbetet låter jag genomföra i stenhuggeri eller i bronsgjuteri. Men jag kan arbeta fortfarande med små ting eller jag känner formen. Det är hjärnan och öga och handen som det måste fungera ihop. Nu har jag missat den bästa ögonen. Men hjärnan och handen fungerar fortfarande. På något konstigt eländigt sätt i händerna. Jag kan känna en glasur utan jag kan känna formen om det är något fel. Det är otroligt spännande. Människan fungerar på ett konstigt sätt. Om du ser det, egentligen alla former. Det är också lite protest mot min förflutet. Att jag har aldrig sökt någon samhällskritisk konst eller något som ska uppröra eller något. Utan jag sökte skönheten med glasyrer och mjuka former. Och den, jag tror att den, utan att jag tänkte eller visste något om blindhet eller något. Men jag tyckte hela tiden att känna formen med handen, att känna en form. Det är en upplevelse. Och den märker jag nu att även om jag inte ser, det ger en otrolig tillfredsställelse att känna en fin mjuk form.
På väg tillbaka till Malmö upptäcker jag att det varit så spännande att möta Gustav Kreitz att jag faktiskt glömde att be honom beskriva hur han ser ut för månadens ansikte. Så det blir till att ringa upp.
Om jag ska beskriva mig själv?
Ja.
Jag är 1,70 lång. Jag är i ganska bra skick. Folk brukar säga att jag ser yngre ut än vad jag är.
Och har du skägg eller är du slätrakad?
Jag har skägg. Jag har skägg.
Vad har du för hårfärg?
Grå. Jag var ljushårig när jag var barn. Men jag är grå nu.
Vad har du för ögonfärg?
Grå.
Och hur är du klädd?
Ja, jag brukar klä mig ganska fri. Helst tröjor och manchesterbyxa och Timberlandsko och sånt som man kan trampa i. Och här en käpp så att jag stöder mig på.
Och månadens ansikte satt alltså på den 95-årige konstnären Gustav Kreitz i Förslöv. Han och hustrun Ulla och deras kulturstiftelse står också bakom Bjärehalvöns nya kulturhus, Ravinen, där det förutom gästutställningar också visas verk av makarna. Kulturhuset inrymmer också konsertsal och café. Musiken i inslaget var hämtad ur en cellosonat av den ungerska kompositören Zoltán Kodály och spelades av Daniel Kim. Reporter var Dodo Parikas.
Skånetrafiken byter tidtabell nu på söndag den 12 december. Och det betyder som alltid även en rad ändringar i hur trafiken körs. Här är några av de större.
Och vi börjar med tågtrafiken. Pågatågen börjar köra på Söderåsbanan och tre nya stationer invigs. I Billesholm, Svalöv och Kågeröd. Det betyder att det nu går att ta tåget från Åstorp i norr direkt till Malmö C i söder på drygt 50 minuter. Via de nya stationerna och så Kävlinge som ju redan har en station. Till och från de nya stationerna kan man ta sig med anslutande buss. Regionbuss linje 243 går från Röstånga till Svalövs station. Linje 240 går till tågen i Billesholm och i Svalöv. Linje 250 går till Bjuv och nu också Billesholm för en fortsatt resa till eller från Malmö. Och linje 514 från Ängelholm börjar nu gå till Åstorp. Pågatågen börjar köra mer som de gjorde innan pandemin med fler tåg och till exempel halvtimmes trafik på kvällar och helger mellan Malmö och Ystad och mellan Malmö och Trelleborg. Och från Trelleborg ska det nu gå att ta sig snabbare med Pågatågen Express. Och de tågen börjar också att köra från Svedala till Malmö. Och Öresundstågen börjar köra 10 minuters trafik till Danmark igen. Och här är några av de största nyheterna i regionbusstrafiken. Skåneexpressen 1 som går mellan Kristianstad och Malmö kommer inte att stanna på Värnhemstorget i Malmö utan går direkt till Malmö C. Därifrån går stadsbuss 3 och 4 till Värnhemstorget. Skåneexpressen 5 mellan Lund och Simrishamn stannar nu vid Sjöbo sommarby. Medan Skåneexpressen 8 från Sjöbo kör framöver till Malmö C istället för till Södervärn. Regionbusslinje 122 kortas och kör mellan Kävlinge och Löddeköpinge Center Syd. Den som ska resa till Barsebäck får byta till nya linje 124 i Löddeköpinge. Och den går i sin tur mellan Center Syd och Barsebäcks hamn via Barsebäcks strand. Regionbusslinje 138 slutar gå mellan Löddeköpinge och Malmö och ska bara köra mellan Löddeköpinge och Landskrona framöver. Till Malmö går istället linje 134. Regionbuss 141 får en ny sträckning i Malmö och i Svedala. I Malmö vänder den på Södervärn och stannar inte i fortsättningen på hållplatserna Tandvårdshögskolan, Malmö Opera, Stadsbiblioteket och Malmö C. Till dem går ju stadsbussar. I Svedala försvinner hållplatserna Bökebergsgatan, Sjödikenvägen och Östra Tvärgatan. Linje 144 får den nya hållplatsen Hemmansvägen i Anderslöv, vilket gör att det går att ta sig därifrån till exempel tågstationen i Östra Grevie. Linje 145s hållplats Gyllegård försvinner med Karlsnäs som närmsta alternativ. Linje 146 vänder framöver på Södervärn och stannar inte längre på hållplatserna Spångatan, Stadshuset, Studentgatan eller Malmö C. Regionbusslinje 150 mellan Välling och Malmö slås samman med linje 142. Och det innebär att Klågerup och Bara får en direktlinje till Västerhamnen och Malmö C norra. I Vällinge börjar den stanna vid hållplatsen Vällinge Ängar. I Malmö kommer 150an inte längre att stanna på hållplatserna Mobilia Öster, Södervärn, Spångatan, Stadshuset, Studentgatan, Malmö C eller Paulibron. Utan efter Hyllie stannar linje 150 framöver vid hållplatserna Södertorp och de nya hållplatserna Pildammarna, Orkanen, Malmö C norra, Värnhem, Håkanstorp, Ulricedal och Gyllins trädgård. Linje 151 läggs ner helt och ersätts av bland andra linje 150. Linje 165 börjar stanna vid hållplatsen Svedala Stortorget och linje 181 vid hållplatsen Välling Ängar. Regionbusslinje 183 börjar med att stanna vid den nya hållplatsen Hemmansvägen i Anderslöv, medan hållplatsen Norra Åbyvägen läggs ner. Och linje 558 får den nya körvägen Gualöv via Nymölla till Bromölla station. Och så till de största nyheterna i stadsbusstrafiken. I Eslöv försvinner stadsbusslinje 1 norrgående läge på hållplatsen Fiskaregatan, med hållplatsen Bergavägen som närmsta alternativ. I Malmö får linje 1 en ny väg i Oxie och stannar inte längre vid hållplatserna Oshögavången, Hanöga parken, Vårdhemmet samt Johan Möllares väg. Istället går ettans buss till hållplatserna Oxie station, Rapsåkersvägen, Kungshögskolan och Oxie kyrka. Medan stadsbuss 32 gör tvärtom. I princip byter de hållplatser med varandra. Och 32an går nu också till den nya hållplatsen Svartögatan i Norra hamnen. Och linje 33 i Malmö slutligen flyttar till läge B på ön och stannar inte läge i läge C och D. Alltsammans alltså från och med söndag den 12 december. Och vi kan tillägga att Skånetrafiken nu också introducerar sin så kallade julbiljett som gör att man kan åka i hela Skåne mellan den 17 december och 9 januari. Den kostar 399 kronor att köpa till ett vanligt reskort eller deras app. Och den som vill veta mer kan ju alltid höra av sig till Skånetrafikens kundtjänst. De har telefon 0771 77 77 77.
Rapporterade Mats Sundling.
Vi har en annons från Skånes dansteater om föreställningen Out of the Blue, som nyligen hade världspremiär på Malmö Opera.
En syntolkad version av föreställningen erbjuds den 15 december klockan 19.00 med föreställningsintroduktion klockan 18.00. Och vi vill hälsa alla varmt välkomna till denna storartade dansupplevelse. Den uppskattade syntolken Gunilla Kracht gör syntolkningen på svenska och den hörs via utrustning som finns att låna i foajén på Malmö Opera innan föreställningen. Om föreställningen. Förvänta dig det oväntade på denna storartade dansupplevelse som passar gammal som ung. Out of the Blue är en lekfull skildring av balansen mellan kreativitet och konsumtion. I en samverkan mellan Skånes dansteater, Malmö Operaorkester och Malmö Operas barnkör bjuds publiken på en musikalisk resa från Bach till Björk. Luta dig tillbaka i bekväma säten och låt dig svepas med av den hyllade holländska koreografen Anouk van Dycks verk. Biljettpriset är endast 100 kronor. Föranmälan krävs och bokning sker via e-post till adress dialog@skanesdansteater.se eller på telefon 040 10 84 71. Kontakta gärna Malmö Opera på telefon 040 20 85 00 för hjälp med arrangemang av bussresor och eller paketerbjudanden med både dansupplevelse och middag. Vi påminner om de nya restriktionerna och ber alla som känner symptom att stanna hemma. I övrigt gäller följande. Alla över 18 år behöver giltigt vaccinationsbevis, 2 doser för covid-19 och giltig legitimation, till exempel pass eller körkort. Alla under 18 behöver giltig legitimation med undantag för barn som är tydligt under 18 år. Biljetter, vaccinationsbevis och legitimation kommer att kollas utanför operan. Vaccinationsbevis på svenska eller engelska kan laddas ner på sajten covidbevis.se/vaccinationsbevis-webb. Och webb stavas här W-E-B.
Evenemangstips. Och det här var vad som gällde när vi gick in i studion, med reservation för att det kan komma nya rekommendationer under veckan. Och vi börjar med den animerade familjefilmen Sing 2, som har fått syntolkning och uppläst text för bio. Filmen är tillåten från 7 år och bland de svenska rösterna hör man bland andra skådespelaren Morgan Alling. Filmen handlar om Buster som har gjort New Moon Theater till en lokal hit. Men Buster har ett större mål i sikte, att sätta upp en ny show på Crystal Tower Theater i glamorösa Red Shore City. Nu på lördag den 11 december klockan 16 är det adventskonsert i Klosterkyrkan i Ystad till förmån för barn på flykt. Frida Gren och Anders Dahlöv uppträder liksom kören Kairos. Biljetter förköps på bokhandeln i Ystad och de kostar 100 kronor och kan endast betalas med Swish. Covidbevis måste visas vid kyrkentrén. Alla insamlade pengar går till Rädda Barnens katastroffond. Författaren Victoria Benediktssons Den bergtagna spelas av Teater Thea på Malmö Amatörteaterforums scen 3 Spångatan 20 med premiär den 11 december klockan 19 till 21.30. Hur behåller man sin värdighet när den man älskar inte ger samma tillbaka? Benediktsson skrev med inspiration från sitt eget liv. Mötet mellan henne och kulturmannen Georg Brandes. Biljetterna kostar 140 kronor, 110 för den som är under 20 och förtäring ingår. Övriga föreställningar är 12 december klockan 15 samt den 14, 15 och 17 december klockan 19. Kulturcentralen säljer biljetterna. I Landskrona centrum firas julen på lördag den 11 december klockan 10.30 till 14.30 med att studentorkestern Alte Kameraren från Lund, julklädda och med jullåtar i bagaget, spelar på Rådhustorget och olika platser i stadskärnan. Jultomten är också på plats och glögg serveras i glöggbaren på Östergatan 1. I Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg är det jul- och Lucia-konsert den 12 december klockan 16. Konserten inleds med Lucia-tåg av Sankt Nikolai ungdomskör och barnkör. Tillsammans med korallkören sjunger de julsånger. Vaccinpass ska visas. I Skåne Tranås kommer Lucia och hennes tärnor tillsammans med tomte och ängel på traktorparad genom byn på söndag den 12 december. Tåget börjar vid Norrevång och slutar på torget klockan 16. Och på torget och Tranegården blir det också julmarknad mellan klockan 11 till 16 samma dag. Julsånger, magi och humor kombinerat blir det när artisterna Maja Hirsava och Carl Einar Häckner kommer till Kulturkvarteret i Kristianstad, Stora salen, den 17 december klockan 19. Biljetterna kostar 395 kronor och köps av Kulturkvarteret. Helga natt är namnet på en julkonsert på Ystad teater fredagen den 17 och lördagen den 18 december klockan 19. Medverkar gör bland annat Frida Gren och Nils Kadarossi Olsson samt flera körer. Spelar gör Midas Orkester och Malmö Sinfonietta. Biljetterna kostar 495 kronor. Jul med rock och rockabillystuk utlovas när Boppers, Brolle och Rockabilly Fabulous konserterar på Malmö Live den 19 december 18-20.30. Biljetterna kostar 595-695 kronor. 35-årsjubilerande Ängelholmsrevyn spelar inalles 24 föreställningar mellan nyårsafton och 19 februari på revyteatern Gripen, Nybrovägen 5 i Ängelholm. Biljettbokning via Nordic samt Ängelholms turistcenter. Ordinarie biljettpris 350 kronor, unga 10-20 år 175 kronor, barn 20 kronor. I Lilla Beddinge kyrka blir det julkonsert den 19 december klockan 16 och den 20 december klockan 19. Det utlovas en stämningsfull julstund med musik från Nu och Då, Fjärran land och Den djupa svenska skogen. Biljetterna som kostar 200 kronor för vuxna och 100 kronor för barn upp till 12 år köper man på lillabeddingeteater.se och telefon 0733 44 49 56. En ny humorklubb, Lund Comedy Club, anordnar stand-up en gång i månaden i vår på Grand Hotel i Lund. Det första tillfället är den 25 januari, då bland andra komikerna Anton Magnusson och Johanna Wagrell står på scen. Den 22 februari kan man roas av Jonathan Unge, Torbjörn Averås Skorup och Karin Sollenberg i Piratensalen. En månad senare, den 22 mars, kommer Isak Jansson, Kristoffer Nyqvist och Anna Karlsson. Och den 19 april heter komikerna Fredrik Andersson och Charlotta Björk. Biljetterna som säljs av bland andra Eventim kostar från 195 kronor. Och starttid för alla kvällarna är klockan 19. Fredrik Lindströms kritikerrosade föreställning Mänskligheten, föreställningen om oss själva, kommer till Lunds stadsteater den 12 februari 19.30 nästa år. Och Visit Lund har biljetterna dit. Helsingborgs stadsteater får Lundströms besök den 31 mars 2000, dit Dunkers biljettbyrå har biljetterna. I bägge städerna kostar det 565 kronor. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ystad teater 0411 577 199. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Nordic 0455 61 97 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Ängelholms turistcenter 0431 821 30. Ticketmaster 077 170 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Kalendern vecka 50 börjar med måndagen den 13 december, då det är Lucia-dagen och Lucia har namnsdag. För 15 år sedan antogs konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning av FN. Syftet är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Och några av konventionens viktigare delar handlar om tillgänglighet, att leva självständigt, delaktighet och brukarinflytande. Tisdagen den 14 december är det Sten och Sixten som har namnsdag. För 110 år sedan nådde den första expeditionen Sydpolen, och expeditionens ledare var den norske polarforskaren Roald Amundsen. Det är också 75 år sedan FNs generalförsamling röstade igenom att huvudkontoret skulle ligga i New York. Onsdagen den 15 december heter namnsdagsbarnet Gottfrid. För 230 år sedan ratificerades de 10 första tilläggen till USAs konstitution som har samlingsnamnet Bill of Rights och anger bland annat de rättigheter som den enskilde individen har gentemot statsmakterna, såväl den federala som delstatsstyren. Här ingår bland annat det andra tillägget, rätten att bära vapen. Torsdagen den 16 december har Assar namnsdag. VM-simning i kortbana inleds i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten och håller på till den 21 december. Sveriges Television direktsänder alla finalpass från tävlingarna om man vill följa hur det går. Och i den svenska truppen ingår såklart flerfaldiga VM- och EM-guldmedaljören Sara Sjöström, men också flera skånska simmare, alla från Helsingborg. Louise Hansson, Sofie Hansson och Hanna Rosvall. Och det är 50 år sedan Bangladesh förklarade sig självständigt från Pakistan. Fredagen den 17 december firar Stig namnsdag. Det är den internationella dagen för avskaffande av våld mot sexarbetare.
För dig är jag inte blick. Det är som om du var en del av mig själv. Som vi hade hört ihop igen. Försten i vattnet.
Det här är musik och tal från filmen Hon dansade en sommar. Och det är 70 år sedan den hade premiär. En kärleksfilm som regisserades av Arne Mattsson och var en stor bioframgång både internationellt och nationellt. Hon dansade en sommar sägs ha lanserat uppfattningen om den svenska synden på grund av för den tiden vågade nakenscener. Lördagen den 18 december är det Abraham som har namnsdag. Den amerikanska regissören, producenten och manusförfattaren Steven Spielberg med flera framgångsrika filmer på sin meritlista fyller 75 år. Han slog igenom med Hajen och har sedan bland annat gjort filmer som Närkontakt av tredje graden, Jurassic Park och E.T. som också blivit stora världssuccéer. Söndagen den 19 december är det 10 år sedan Saab Automobil försattes i konkurs. Och det är den fjärde advent och det fjärde ljuset i adventsljusstaken ska tändas. Namnsdag har Isak.
Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från synenheten och från redaktionen. Vi börjar med redaktionen. Nästa nummer är årets sista. Meddelanden som ska vara med där behöver vi senast 13 december klockan 12. För nummer 1 2022 är det 3 januari samma klockslag som gäller. Synenheten Vuxna informerar om öppettider och telefontider under jul och nyår. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har följande tider vecka 51 och 52 från måndag 20 december till fredag 31 december. Måndag till onsdag 8-16. Torsdagarna 23 i 12 och 30 i 12 8-12. Fredagarna 24 i 12 julafton och 31 i 12 nyårsafton stängt. Mottagningen i Kristianstad har följande öppettider och telefontider. Vecka 51, måndag till onsdag 8-16, torsdag 23 i 12 8-12 och fredag 24 i 12 julafton stängt. Och vecka 52 är mottagningen helt stängd. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Kristianstad-Bromölla, SRF Malmö-Svedala, SRF Västra Skåne och ändringar i busstrafiken. SRF Kristianstad-Bromölla har ett meddelande som lyder: Hej alla ni som deltog i vårt föreningsmöte med efterföljande gåsmiddag 13 november. En ytterjacka blev förväxlad vid avslutad fest, en svart damjacka storlek 40. Och det finns en herrjacka storlek L. Känner ni till något om detta, var snäll och ring 044 940 16 till Agneta. Hjälp oss att reda ut detta, undertecknat styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet vecka 50. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 13 december 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag 14 december 13-15:15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala inbjuder till en helg på vackra Mossbylund spa och hotell fredag 11 februari klockan 15 till söndag 13 februari klockan 11. Vi kan checka in från 15.00 på fredagen och har tillgång till hotellets spaavdelning. Där väntar bastu, inomhusbassäng och 2 varma bassänger och jacuzzi utomhus. Sen passar en 3-rättersmiddag säkert bra 18.00. Lördagen börjar med underbar frukost innan vi tar oss an dagens händelser. Yogapass, tipspromenad, spa och bastu med mera. Det ingår lunch och vi avslutar dagen med 3-rättersmiddag. På söndagen kan du njuta av frukosten i lugn och ro. Kanske vill du ta ett dopp innan du checkar ut från ditt rum senast 11.00. Om du ska boka färdtjänst till och från så är adressen Hotell Mossbylund, Mossby 157, Abbekås. Föreningen står inte för resekostnaden till och från Mossbylund. Du har del i dubbelrum och för detta betalar du 600 kronor per person. Avgiften betalar du till bankgiro 192-9645 eller via Swish 123-077-8050 senast 31 januari. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. Anmälan på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag måndag 13 december. Glöm inte att meddela om du behöver ledsagare, om du har allergier eller särskilt kost. Vi har begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Har du frågor ring mig Britt Ryman 0703 24 6609. Välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar att kansliet är stängt för jul- och nyårsfirande från och med 23 december. Måndag 3 januari 2022 öppnar kansliet igen. Alla medlemmar och styrelseledamöter önskas en riktigt god jul och ett gott nytt år från Lotta, Maria och Monica. SRF Västra Skåne har också ett referat. Så hade det då blivit dags för nästa efterlängtade händelse i vår förening. För andra gången var vi inbokade på Söderåsens värdshus, nu den 3 december. Glömd var gåsmiddagen utan svartsoppa, nu skulle vi få njuta av en julbuffé. Bussen var på plats i rätt tid och alla färdtjänstbilar kom i rätt tid före avresan. En mycket bra början tyckte vi alla och förväntningarna var ganska stora. Men redan inne i hallen på värdshuset möttes vi av chefskocken som förklarade att vi hade kommit en dag för tidigt. Någon hade ändrat vår bokning till den 4 december. Ridån gick fullständigt ner. Hur lugnar man i all hast en grupp besvikna människor? Erbjudandet blev en vanlig lunch för 100 kronor med gratis dryck. och eftersom vi inte hade någon hemfärd förrän om 3 timmar så blev det till slut accepterat, även om det cirkulerade många tveksamma uttalanden runt borden. Av alla aktiviteter under 2021 återstår för oss nu bara ett julbingo och ett medlemsmöte med Lucia-firande, och det ska nog fungera som tänkt, för då står vi själva för både planering och genomförande i vår egen fina lokal. Undertecknat Gunnel Lovén Gussing. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och de gäller Helsingborg, Lomma och Malmö. Stängningen av stadsbuss 7s hållplats Dalhem centrum, läge D i Helsingborg, är förlängd till den 17 december klockan 16. Hänvisning till Anerovägen läge B, 150 meter framåt i färdriktningen. I Lomma är det ledningsarbeten på Nybovägen till och med 16 december klockan 16. För hållplatserna Lillevångsgången, Järngatan och Prästbergavägen för regionbuss 139 hänvisas till hållplats Poppelgatan eller till Hans Hanssons väg, bägge på Vinstorpsvägen. I Malmö är hållplats Värmlandsgatan läge B på John Erikssons väg för stadsbuss 6 flyttad 200 meter framåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete till och med 10 december 15.00. Och Hyljebadet läge B mot Lindängen är stängt på grund av VA-arbeten. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Hyljevångsvägen till och med 17 december 15.00. Och på Lorensborgsgatan, också det i Malmö, ska det bli hållplatsarbeten mellan 13 december 9.00 och 15 december 15.00. Hållplats Bellevuegården läge B stängs med hänvisning till Bellevueallén läge B, 200 meter norrut. Och det var allt för det här numret. Årets sista nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 16 december.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!